Ykkönen drar igång i helgen. Hur taggade du på det?
Inga kommentarer.
Du har ju varit på resan över påsk igen på fotbollsresa till norra Italien, så du börjar ju ha varit på ganska många sådana olika internationella stormatcher i diverse olika länder under den här säsongen 22-23. Vilken av matchupplevelserna håller du som högst av dem du har varit på, om vi tar bort de två Liverpool-matcherna du har varit på?
Nu är det rätt enkelt att det fortfarande kurvamaratona i Turin då. Torino slog Milan i höstas.
Och vilken är den motsatta då? Vilken är den sämsta upplevelsen?
Nu har det hjälpt ju inte att Stoke var så dåliga på hemmaplan när de förlorade mot Watford som du också var med på, så det får väl bli den.
Ja, dags för ett nytt avsnitt igen en gång då. Som vi var in på redan. Drar ju Ykkönen igång till helgen, division 1. Här i vårt Finland. Och så gör även Kansallinen liga, damernas högsta serie. Ja, du var inte nå taggad på att Ykkönen drar igång i alla fall, verkar det som. Men är du nå mer taggad på att damernas Kansallinen liga kör igång då? Eller är det samma spår där?
Nej, jag ser väl från en rent personlig synvinkel här i Vasa har vi ju inga lag på i de ligorna som du nämner, så är väl därför jag inte lika taggad på dem som annan fotboll. Men när man tänker efter så kanske Ykkönen är roligare än Veikkausliga. Det är inte en alltför konstig tanke, men jag tror det kan vara nästan roligare och mer jämnt och spännande där i år. Och vi var ju in på det tidigare när vi hade Koivu Kangas med som gäst. Då pratade vi om Jaro och deras säsong och ja, i Jakobstad och i Kaleby med KPV finns ju också intresse för den ligan, och det kan bli en jämn säsong, och eller vi hoppas det blir en jämn kamp i toppen av näst högsta ligan, och det skulle vara kul om det skulle bli jämnt och hårt ända in i kaklet där, för är det vi vill ha.
Ja, nu är det väl alltid det man vill ha inför en serie, men inte alltid det man får, åtminstone inte i Veikkausliga där HJK är överlägsna. Och de avgjorde väl redan Veikkausliga de förra första omgången då de vann mot Honka, så länge var den serien i liv då de besegrade sina största utmanare direkt i första omgången. Men vi skiter väl lite i Veikkausliga här i det här avsnittet och kan fundera lite mer på Ykkönen alltså. Ja, jag tror också att det kan bli jämnare än Veikkausliga åtminstone alltså. Det är väl ändå kanske en favorit som är lite större favorit än de andra där i toppstriden, och är väl TPS som förstås är en sån storklubb som de är och har snäppet högre ekonomi och jobb med än de flesta andra där i serien, eller än alla andra, men ändå har haft en del problem under vintern och verkar inte vara helt i harmoni, så jag återstår att se vad det blir av TPS, men egentligen skulle ju borde vara stora favoriter att ta hem den här serien. Och jag håller de nog fortfarande som högsta, eller som de som jag tror att kommer slut högst upp i serien och ta steg raka vägen upp i Veikkausliga, men vi har ändå några lag som är med där och bråkar om det. Och Bland dem kan väl nämnas kanske Gnistan som satsar hårt i år. Jaro vet man inte heller med vad det blir av. Det har varit lite negativare tongångar där i år, men inte vet man ändå hur bra de kan få till det. Så har vi sådana som smyger med som Ekenäs IF som man inte heller vet riktigt var de kommer hamna. Och ett annat lag som man verkligen inte alls vet var de kommer hamna och är lika oberäkneliga som alltid känns som är HIFK som trillar ner ur Veikkausliiga efter haveriet i fjol, men satsar väl på att ta sig upp därifrån tillbaks antar jag.
Och så finns det några sådana helt lag som inte vi alls har koll på var de står som Salo som steg för vad är första gången någonsin. Käpylän Pallo har vi nog inte riktigt koll på heller. Och Japs och MP och SJKs andra lag. Det kan bli tajt också i botten, men något av de här lagen kommer väl vara bättre än vi tror också. Det är som svårt att sett. Ja, det är en svår tippad serie över lag, men vi tror väl i alla fall att de lagen du nämnde i alla fall kommer slåss om avancemang till högsta liga, men det känns som en intressant serie med intressanta lag.
Ja, nykomlingarna är ju just Salpa och Käpa och JJK har vi där också som steg från de tre olika kakkonen zonerna i fjol. Åtminstone Käpa och JJK ser väl ut att få försök kämpa med näbbar och klor för att hålla sig kvar i serien, men Salpa kanske ändå kan gör lite bättre ifrån sig har jag känt på. Jag såg det i en träningsmatch här i vintras mot Inter och så helt okej ut faktiskt, fast det var ganska svårt motstånd, så det tror jag håller sig kvar. Och sen får vi se dem med Käpa och JJK. Käpa är väl som alltid en förening som satsar på ungdomar och talangutveckling, och det hade ju varit en av de absolut bästa på i hela Finland under många år. Och det kommer ju synas också i spelartruppen att det är ju en ung och oerfaren trupp, så vi får se vad det innebär. Det blir väl sällan lätt att hålla sig kvar i en serie med bara unga spelare nästan. Men det är ju ändå kul att ha sådana lag uppe i seriesystemet. Och Käpa gör ju mycket bra för hela finska fotbollen egentligen. Fostrar spelare som sen går vidare till större uppgifter. Så är kul att ha det uppe ykkönen nu i år.
Och jag antar att de knappast har så stora resurser. Det har väl publicerats lagens budgeter. Och ja, du kan väl berätta lite vilka lag har de bästa förutsättningarna ekonomiskt. Är det samma lag som du nämnde som favoriter antar jag?
Ja, Käpa hade faktiskt ganska högt där, eller medelhög för serien. Så det var lite överraskande att de hade ganska stor budget att jobba med för den här serien åtminstone, eller för att vara nykomlingar. Men jag är väl TPS nu som sagt som har största budgeten. Spelarbudgeten är ju som sagt publicerats det, och TPS i toppen är väl inga överraskningar där inte. Och är väl så det ska vara också. Sen har vi väl JJK hade ju ganska lite, men sen har vi ganska intressant att KPV, de har inte alls meddelat någonting till det här. De alla andra har meddelat sina spelarbudgeter och samma sak i Veikkausliiga. De här sakerna görs ju inför varje säsong alla år. Men KPV har någon orsak inte redovisat eller meddelat någonting alls. Så vi vet inte alls vad de har att jobba med. Så det är väl ganska intressant när man ser på de här budgeterna. Det verkar nog vara mycket märkligheter som pågår där bakom kulisserna i KPV. Man vet inte riktigt vad som händer. Det är som svårt att förstå sig på, men man har väl förstått att det är en del konstigheter och inte kanske helt, jag vet inte, normalt eller vad ska man säga. Det är någonting som verkar vara lite shady där bakom hela klubben för tillfället. Så vi får väl se vad det blir av KPV och deras säsong i år. Inte är det väl tippad som något favoritet är att stiga här på förhand, men inte kanske att fall heller. Men det återstår ju att se vad det blir av KPVs säsong. Men de har ju inte redogjort något i budgeten i alla fall.
Och så blir det ju såklart intressant att se vad HIFK gör i år också efter kaos i fjol. Man har ju tagit in tidigare före detta landslagsförsvararen, legendaren Paulo Sarajuuri, som kom från rivalen HJK inför den här säsongen. Han är ju gammal och trög och långsam, men han är ju en legendar. En av moderna fotbollens största i Finland i alla fall, som var med och tog Finland till sitt första mästerskap. Men ja, hur bra han kommer. Vi kan väl nästan tro att han inte kommer sticka ut allt för mycket i HIFK. Det är väl en sån spelare som kanske inte sticker ut även om han spelar i landslaget eller om han spelar i division 5. Men intressant med HIFK i alla fall att se var de står.
Ja, ganska sjukt ändå om man tänker så. Mindre än 2 år sedan så spelade Paulo Sarajuuri från start till... Nu var väl samtliga EM-matcher för Finland. Han startade väl alla om jag minns rätt. Eller borde han ha gjort i alla fall. Och nu ska han plötsligt spela i ykkönen för HIFK. Men överlag är det ju en ganska profilstark serie. Eller namnstark åtminstone. Vi har Sarajuuri i HIFK. Gnistan har ju tagit in Eero Markkanen inför säsongen. Gamla Realfloppen, eller ja, vad man ska kalla honom. Det ska bli intressant att se honom där. Och TPS har ju några tunga namn. Enoch Kofiadu pratade vi om att han var testa med Inter där tidigare i vintras. Men han blev inte kontrakterad av Inter utan fick istället kontrakt med Ekenäs IF i ykkönen. Så det finns en del profiler att hålla ögonen upp. Att hålla koll på och hålla upp ögonen för. Under säsongen, men ja, annars vet jag nog inte om jag har något desto mer att fundera på i ykkönen. Har du någonting du vill ta upp ännu?
Nej, är väl ganska bra.
Ja, om man vill höra en grundligare genomgång på alla lag, lite likt den vi gjorde på Veikkausliga förra veckan, så kan jag rekommendera att man lyssnar på Österbottens tidning. Fotbollspodden heter väl, där hade de gjort en ganska bra genomgång inför säsongen, så om man är intresserad kan man lyssna på den då. Men ja, vi sa så också att kansallinen liga, damernas högsta serie, drar igång även den här helgen, och där lär det väl inte bli lika jämnt, antar jag.
Om vi har beklagat över att Veikkausliga, herrarnas högsta liga, är avgjord på förhand att HJK kommer springa hem guldet där, så är väl nästan damernas ännu mer avgjord, för där är nog Kups så stora favoriter så det finns inte. Tränaren till och med talar om att det är Champions League-matcherna på hösten som är de viktiga, är de vi satsar på. Man räknar med att man ska springa hem liga, man är helt överlägsna gällande ekonomiska förutsättningar. Man har väl lite, jag tror man har delat ekonomi till och med herrlaget där, att man har fått en sån förändring i Kups. Jag har inte helt koll på detaljerna, men jag har för mig det. HJK och Åland United är ju såna som får slåss där bakom. Men det är väl de tre lagen som alla tror, eller de flesta tror, ska slut högst upp i tabellen. Men att någon ska kunna hota Kups så ser vi väl ganska som otroligt att de har kvar de här spelarna som har varit där flera år och gjort det bra, som Rocky och Begolli, och ja, om man kan behålla såna spelare så lär man väl nog plocka hem guldet ganska enkelt igen.
Ja, allting annat än guld skulle vara en jättekatastrof för Kupsa. Det är ju lite tråkigt att vi har i båda högsta serierna för både män och kvinnor här i landet, så är serierna nästan avgjorda på förhand, känns det som. Så är ju som inte så lätt att bygga upp någon hype kring de här ligorna, våra inhemska serier här inte. Men vi jobbar med det vi har att jobba med, fick vi säga inför Veikkausliga-avsnittet också. Det gäller väl också i de andra ligorna vi har här i landet. Men ja, är lite tråkigt på det sättet, men förstås är ju bra att Kups satsar så som de gör, men det är ju bara synd att ingen annan kan göra likadant, och varför inte HJK skulle kunna fortsätta på eller ta efter och gör likadant som kupsat de, som du var in på, delar på något vis upp. Eller har en gemensam budget i både herr- och damsektionen, varför inte det skulle gå, varför det inte skulle kunna pumpa in mer pengar på damsidan vet jag inte. Det är väl. Som jag ser det finns det väl ingen vettig orsak till att det inte skulle kunna göras, men ja, det görs inte, det är ju synd då. Det är bara kupp som satsar. Så ja, Åland United förstås, det är en lite egen verksamhet där ute på ön då, men inte kan väl de heller med sig med kupps inte så här. Det känns som att det inte riktigt kommer någon vart den här damligan. På alla andra ställen i Europa tar damfotbollen kliv framåt och framåt hela tiden. Men här i Finland är vi nog efter. Vi kommer som inte framåt. Jag på något vis stagnerar bara. Det är bara kupp som eventuellt då kan ta nya kliv och som satsar. Men ingen annan vågar eller har resurser eller kan eller vill satsa. Av någon anledning. Så ej synd.
Ja, vi konstaterade ju i höstas eller vintras någon gång att Åland United själv gick ut med och berättade om att man måste dra i handbromsen lite och inte kan satsa lika mycket och mer. Det är ju direkt synd att det inte finns någon utmanare till kupps. Vi hoppas ju såklart vi har fel, men som du sa, ja, vi kan väl säga så att alla landslagsspelare på damsidan och de bästa, de är ju utomlands och så ska ju såklart vara, men ja, om man kollar till exempel i Sverige så är det ju, ja, där börjar också många vara utomlands, men det har ju varit många som har spelat i den inhemska ligan, men i Finland är det ju knappt någon som spelar inhemskt numera. Är ju, är för att det är för dåligt här, så det finns bättre förutsättningar utomlands, så är ju såklart, då ska man iväg och det är synd att inte man kan erbjuda en stark liga här på hemmaplan som övriga Norden i många delar att kunna göra.
Och det handlar ju nog främst om pengar, att det inte finns pengar att spela professionellt eller att som spelare lev på att spela som spelare i högsta ligan här i Finland som damfotbollsspelare. Det finns inte. Det är mest juniorer som spelar alltså i kansallinen liga. Det måste vara ganska, eller en av de lägsta snitt medelåldrarna, snittåldrarna i hela Europa kan jag tänka mig, men det är ju mycket sån nästan B-A-juniorsåldern, men som spelar, men då går det ännu i några gymnasier och kanske några idrottsgymnasier och sånt, men sen när man börjar vara färdig med det så skulle man väl måste börja tjäna pengar på att kunna fortsätta spela. Då måste man istället börja studera eller försöka sikt på att få sig ett ordentligt jobb och då går det kanske inte att spela på samma sätt och träna på samma sätt på lika stort allvar nog mer, så då måste man sluta med fotbollen då i 20, 21, 22, 23 års åldern där. Om inte man har kommit utomlands då redan så. Är problematiskt.
Och på hur stort allvar man kan ta själva namnet Subway, kansallinen liga, va? Jag blev ju lite förbannad här för någon vecka sedan där jag var på ett Subway-systemet. Man ska ju, jag gick fram till kassan och stod i kö där. Men så märkte jag att det var samlades folk igen på andra sidan, för man ska ju till kassan sist om man är i ett Subway. Man ska ju gå igenom ett helt system för att komma till kassan där man väljer bröd och pålägg och allting. Men jag, nu har jag lyckats för, men jag hamnar fel in i ett Subway och ja, därför är jag förbannad på Subway. Jag brukar du klara av att beställa vid Subway utan problem?
Ja, jag var ju mycket länge en motståndare till Subway. Jag tyckte det var för populärt där då jag slog igenom här i Finland, så måste man ju låtsas vara mot det då bara för att det var för populärt. Men sen blev man nu halvt medtvingad dit någon gång och så var ju faktiskt ganska gott, måste man ju faktiskt medge, och har man väl varit en frekvent återkommande kund sedan dess, eller frekvent vet jag nu inte, men med jämna mellanrum återvänder man väl. Men nu har man ju börjat lära sig, men nu är det ju faktiskt ganska krångligt det systemet. Nu kan nog förstå att det går fel för folk. Och nu har man ju själv också gjort fel, men nu börjar man ju till slut kanske ha lärt sig.
Ja, men jag fattar inte hur de inte har de här. Man ska ju välja vilket bröd man ska ta. Men sällan det finns någon lista på det här brödet, var det finns alternativ som man ska som vet själv. Och är lite märkligt system och är. Det är kanske jag som är dum, men jag tror många andra haft problem med Subway också.
Ja, nej, och när du säger så är det nog mycket faktiskt inriktat på att man själv ska veta. Har man inte varit där förr så kan det ju vara knepigt då. Det är väl därför det går fel ofta. Ja, jag förstår lite vad du kan ha haft problem med. Det är väl lite problematiskt hela upplägget, men kanske vi inte ödslar mer tid på att fundera på Subways systematiska upplägg, hur man beställer de bröden därifrån, utan kanske vi skyndar oss vidare.
Ja, när vi är verkligen inte sponsrade av Subway, men en annan nyhet i Finland är ju att Haka, Valkeakosken Haka, de gör som lite som Lahti ju i fjol som vi pratade om, man grundar en läktarsektion för barn och unga. Ja, och är väl, man vill som anledning till det här försök få igång en mer levande läktarkultur, och då ska man börja med barnen och få barnen i Valkeakoski att gå och tycka att det är roligt att gå på Hakas matcher. Ja, vi pratade om det här i fjol, och Lahti ju en liknande grej, vi vet inte hur det gick resultatet av det. Vi noterar bara att det är inte hörts någonting från Lahti håll att det ska bli något bättre tryck där, men det tar ju flera år innan de här barnen växer upp, men Haka försöker nu i alla fall få igång något mer. Ja, att man ska få barnen att börja hålla på Haka och gå på Haka och tycka är roligt att gå på Haka, och är ju bra såklart att man, ja, förhoppningsvis också att det är billiga biljetter för dem, eller att de till och med slipper gratis, det vet vi inte, men bra initiativ om det kommer led till att Haka dominera finsk läktarkultur om 10 år, det vet vi inte, men kul i alla fall.
Ja, bra förstås att man försöker få barnen, och jag tycker att det på många håll i Veikkausliga och finsk fotboll ändå har börjat lite försöka göras mer barnvänligt, kanske man kan säga. Försök engagera barn och egna juniorer och sånt mer här. Speciellt kanske det här året vad man har sittit i marknadsföring och hört att de har försökt få med barn också från Veikkausligas egna officiella hemsidor och konton och allt möjligt. Så de försöker väl bygga upp här ett intresse kring de unga, så att det kommer finnas ett intresse förhoppningsvis i framtiden åtminstone. Att man som växer upp med att man går på matcher och sånt och följa sitt egna lag är ju bara en bra sak. Det finns ju inte något dåligt med det inte nu.
Och följa sitt lag gör ju HJK också. Jag läste att de är på väg med över 100 supportrar till Vasa på lördag. Kvällsmatch lördag är ju optimalt för en bortaresa. 3 bussar är beställd från klubb i Pääty som åker upp till bortamatchen mot VPS lördagkväll. Blir intressant. Jag funderar nog om man ska ta sig till Sandviken och bevittna det. Det blir en intressant match och ett stort bortafölje som följer med.
Ja, om de slipper fram då, hur det vill säga. Det var ju en gång för, började vara 11-10 år sedan som de kom med 2 bussar men blev stoppade någonstans i södra Österbotten kanske var. Av poliserna och fick vända om, så de dök ju aldrig upp förutom en familjebekant till oss då, som var en av få som dök upp, för han tog tåget faktiskt. Så det var därför vi minns det. Han hade väl pratat om att det skulle komma ett stort bortafölje hit och vi skulle se på det då, men så slapp inte bussarna fram inte, utan de blev stoppade av poliserna. Lite oklart varför, jag minns inte riktigt varför, men de blev tillbakskickade, så får vi se om de kommer fram den här gången.
Ja, det är väl inte alls självklart lördag kväll och börja vår i luften, men ja. En annan nyhet inom finsk fotboll är ju att finska landslaget, bollförbundet, släpper ny merch, alltså nya kläder. Alltså inte bara fotbolls utan också vardags- och modekläder. Ja, kanske inspirerade av andra klubbar och företag och klädtillverkare ut i Europa. Man försöker göra finska landslagets den här hukaja, vad är det, berguven fågel, till en sån här symbol som ja, vad ska vi jämföra? Liverpool har sin Liverbird och ja, Juventus gick ju för några år sedan och började med det här nya märket de för att försöka få mera kommersiell kraft bakom det, att försöka sälja mera plagg och sånt, och finska förbundet försöker nu sälja kläder med det här Bubi som maskoten heter, Bergjuven, på en enkel och fin logo, ingen text utan bara det här Bubi på olika klädesplagg, och är ju intressant att Finland också går in i, ja, alltså är ju den moderna fotbollen, men är ju också bra, för vi gillar ju att folk går runt med fotbollskläder och fotbollsmärken, även om inte är som matchtröja, så fotbollsmode nu för tiden är ju också vardagsmode, så man kan beställa nu, tror jag, i alla fall. De publicerar idag att det finns tillgängligt olika kläder med finska landslagets maskot Bubi, den här fågeln. På bröstet är väl lite likt de här Sheffield Wednesdays och Oldhams maskot, den här Bubi, men det är finska landslagets.
Ser ju nästan exakt ut som Oldham Athletics nya märke faktiskt, den där fågeln och bergjuven eller ugglan, eller jag vet inte om Oldham kanske är en uggla, eller jag vet inte om det är samma fågel. Det rör sig om, men det ser faktiskt exakt likadant ut faktiskt. Men ja, jag såg att det byggde upp riktigt på sociala medier som något spännande, och lagade väl här tidigare att det kommer torsdag klockan 12 kommer att släppas nyhet och något. Han redan blir lite spänd, ja, men så var det tydligen bara någon klädkollektion där, men ja, nu är det väl helt bra här också nu, att folk kan börja gå med kläder i vardagen, fotbollskläder, men är ju förstås, är det bara ett litet som det märker där, så inte fattar väl alla ens att det är fotboll man har att göra med heller, men nu är det väl helt bra ändå nu.
Ja, faktiskt, jag var inne och kollade på hemsidan, är nog ganska snygga produkter de har faktiskt.
No, men det var väl ungefär det vi hade från Finland, finskt håll till komma i det här avsnittet, men ja, jag var där i inledningen in på att du har varit på fotbollsresa nu igen till Italien och Norditalien. Du var ju på här i höstas också. Nu har du varit över påskhelgen på nytt, så kanske vi kan få höra lite hur du har haft det där. Du har varit på 3 matcher. Serie A och Serie B, en Serie B-match, 2 Serie A-matcher. Förra fredagen var du väl på San Siro. Vi såg ju säkert många igår San Siro Champions League, inte Inter utan Milan mot Napoli. Milan vann med 1-0. Det kändes som att hela San Siro var som ett rymdskepp. Det var bra tryck på gång och häftigt att se han det. Atmosfären som nådde ut ända genom TV-rutan, men hur var det förra fredagen då? Det kanske var en lite sömnigare Milan-tillställning då när det blev 0-0 mot Empoli.
Ja, no, sömnigt var på plan kanske, men det var verkligen inte sömnigt på läktarna. Det var riktigt bra tryck. Det var ju sold out game, även om det var Empoli på hemmaplan. Men det här var ju egentligen en bonusmatch som jag fick. Jag hade ju egentligen bara tänkt gå på Atalanta och Como som vi kommer till senare, men eftersom Milan gick vidare i Champions League, tackar man väl Tottenham för, så fick jag en extra match också här på långfredagen, så jag hade planerat 2 matcher, fick 3 matcher, och Milan Empoli på San Siro blev ju en bonusmatch. Jag hade ju egentligen först tänkt haft blickarna mot Holland och tänkt åka dit över påsk och koll, för jag såg att både alla storlagen spelar hemma på påskhelgen, men flygpriserna sköt i höjden, så tänkte jag, ska jag göra något alls, ska jag tillbaka till Italien igen, så körde jag på det då, jag åkte till Milano igen och tog mig vidare därifrån, men som sagt, den här Milan-matchen var en bonusmatch, och har man möjlighet att få till San Siro, fast jag var där i höstas, så får jag gärna dit igen, och den här gången blev det ju match. Alltså, det blev ju tryck på läktaren också, till skillnad från i höstas då. En ultrasledare sköts ihjäl och interkurvan protesterar och var tysta. Eller för att hedra honom. Bara borta fansen som sjöng då. Men nu var ju nog kurvasord, Milans läktare som sjöng. Och de var ju mäktiga. De har ju börjat köra en egen version av Muchasos också, som Argentina fansen körde under VM. Och det var ju mäktigt. Och även om det blev 0-0 så var ju såklart mäktigt att vara på San Siro. För ju så synd att den arena kommer att rivas om några år. Jag fick ju se, ja, som du var in på, att det var Champions League nu i veckan. Så det var ju lite rotation av Milan, även om man var i behov av poäng för att hålla en topp 4-placering. Så roterar man ju rejält. Och jag fick ju se Divock Origi en andra gång den här säsongen. Så ju han i höstas också då på Torino-Milan. Men nu fick jag se han från start en gång till. Sämst på plan, sämst betyg i gazettan, men kul för mig att få se han. Jag älskar honom, även om han var, ja, värdelös på plan. Men det var nog en pojk bredvid mig, eller bakom mig på läktaren, som hela tiden hyllade honom också. Bara ropade, c'è giocatore, c'è classe, bravissimo Divock. Jag noterade att han hade en Origi-tröja själv, så han kunde väl inte annat än att försvara honom han också.
Origi har väl nog varit ganska medioker, om ens det. Han har väl nog varit ganska dålig till och med i Milan den här säsongen. Han har inte kunnat spela sig in i startelvan och knappt gjort någon mål eller poäng heller när han hoppa in. Så han har nog varit ett misslyckat äventyr för honom där i Milan hittills i alla fall.
Ja, även om det blev 0-0 så var ju Milan, ja, nästan, alltså de var ju överlägsna. De fick ju en straff bortdömd, eller tilldömdes en straff som VAR tog bort. Och så Yuji Ru mål i 90-onde, hela arenan exploderade. Men det tog väl en halv minut innan man fattade att det var bortdömt. Det var folk som hade dragit av tröjorna bredvid mig. Men då man hittade en hands på VAR, ja, så jag blev bortdömt. Och Empoli å andra sidan tog sin fjärde poäng. Man tog 4 poäng på 2 matcher från San Siro den här säsongen. Man besegrar ju Inter och nu hämtar man en poäng från Milan och Empoli. Man gjorde nog ingenting annat än försvara hela matchen och är nog ett sådant lag som kan vara jobbigt att möta, kan jag tänka mig, för alla italienska klubbar. Det är ju som en skithåla egentligen, om man nu kan säga så, om en ort i Toscana. Men det är ju som mindre staden Vasa, men som överträffa förväntningarna år efter år. Man är ju jojo-lag mellan Serie A och Serie B, men överraskande ofta är man uppe och bråkar med de stora pojkarna. Ett tråkigt lag, men ett sånt lag som man ändå får respektera, att de jobbar anonymt utan resurser men ändå gör det tillräckligt bra. Så man kommer ju hållas kvar ännu en säsong, och man tog en poäng från Milan den här matchen.
Ja, no, kul för Empoli, men sen lördagen då kanske kulare, roligare för dig, eller vad vet jag, men då fick du i alla fall se 2 mål väl, när Bologna lite överraskande besegra Atalanta på bortaplan. Det blev väl 0-2, om inte jag minns fel, eller blev det 1-2. Bologna gjorde 2 i alla fall.
Ja, Bologna vann 2-0 och började ju snackas i hela Italien och spridas utanför Italien och i Europa om Mottaboll. Thiago Motta, tränare i Bologna, som har satt sin prägel på laget. En massa fint spel, vacker fotboll, kombinationsspel blandat med possessionspel. Och han gör ju, inte vet jag underverk, men han gör det väldigt bra. Man nosar ju på Europa League-platser och vann 2-0 mot Atalanta, starka Atalanta, på hemmaplan i Bergamo. Men Mottas Bologna kom dit och spelade fotboll och gjorde 2 fina mål och är riktigt bra. Thiago Motta ryktas ju, ja, kunna ta över Inter eller till och med Paris Saint-Germain till nästa år. Så bra håller man honom. Har du noterat den här framfarten av Bologna?
Ja, nu har det ju skjutit upp i tabellen här på sistone också. Har väl nå ganska bra streak där på gång. Med vinster eller fem raka eller någonting sånt. Gjort det bra på alla sätt och vis. Och han gör det bra med ganska små mål, medelmåtta där då. Men man minns ju då han var i Paris Saint-Germains ungdomsakademi. Och han spelade med något. Jag minns inte vad han hade för system. Var det något 2-1-7 eller någonting sånt där helt vansinnigt som jag var pratade om. Så han verkar ju nog ha något intressanta idéer och tankar och filosofier som tränare. Kanske nytänkt till och med. Jag har inte hunnit se något mycket Bologna, så jag vet inte hur de spelar riktigt. Jag har inte hunnit, men jag har ju hört hur det pratats. Eller pratas på sistone och hur han hyllas. Så får väl se vad det blir av hela Bologna och Thiago Motta.
Ja, nu hade jag ju egentligen mest förhoppningar på hemmalaget Atalanta efter att de under 5 år nu överpresterat rejält. Men det var Bologna som tog 3 poäng och bortafansen där fick jubla rejält. Men Bergamo överlag är ju en fin stad och en riktig sån här arbetarstad. De brukar ju säga att det är Bergamaschi, alltså Bergamo-borna som har byggt Milano. Att i Milano jobbar man på kontor och i Bergamo där jobbar man jobbar med sådana jobb var det finns lastpallar utanför några lager, du vet, sådana metall och järn och betong och sådana tunga grejer. Man går med sådana skottkärra och arbetshandskar och spottar och ser lite så sliten ut. Det var just sådana människor som man såg där man kom in från Milano med tåget till Bergamo. Ja, lite speciellt att gå runt i Bergamo också och tänka att för 3 år sedan var det här Europas corona-epicentrum, att det var den stad som drabbades allra värst i hela Europa och jag vet inte hur många tiotusentals som dog och de måste ju ha tillfälliga fältsjukhus som byggdes av Atalantas ultras som hjälpt till i samhället där och Atalantas ultras, Atalantas arena, det var ju sold out game det här också fullsatt och det var ju jättemäktigt, jättebra tryck. Atalanta är ju känd som är hårt ljud där och i Bergamo hejar man på Atalanta, man hejar inte som i andra ställen på att man håller på kanske Inter eller Milan eller Juve även fast man är från någon mindre stad, men i Bergamo så är ju alla är Atalanta, alla nyfödda barn får ju en Atalanta-tröja som present vid BB, så är ju man verkligen, man har en sån här vi mot världen, att man hatar alla och de är lite våldsamma och ska säga så. Det var lite intressant, jag hade ju plats i kurva Morosini, alltså bortre kurvan, bortre läktaren, alltså inte hemmasektionen var hela Atalantas ultrastor, utan den som är bredvid bortaläktaren. Men i den sektionen finns också en grupp som håller på Atalanta, alltså en ultrasgrupp. Det är så att på norra läktaren i Atalantas, eller i Bergamo, på Atalantas arena, så där står alla fans samlade under en och samma banderoll, Kurva Nord. Men så finns det en grupp Atalanta-supportrar som när man genomför den här sammanslagningen som vägrar vara med på det. Man är väl interna stridigheter som i alla supportergrupper och de står på andra sidan av arenan. Och så det var lite speciellt, det var som 3 olika klackar som sjöng. Alltså Kurva Nord, hemmafansen och så den här fristående Atalanta-gruppen då, Forever Atalanta som de heter, och så ännu då Bolognas borta kurva, så det var 3 olika klackar som sjöng, så det blev en märklig stämning, men det var mäktigt och alltså old school fan, så ska väl säga så att den här Forever Atalanta som var här på samma sektion som jag var, det var en ganska våldsam grupp som ja. Inte det väl någon som har använt vackert språk på fotboll, men det var de var till exempel en gubbe, är ju som gubbar som håller och leder de här grupperna, inte såna unga pojkar som kan vara här uppe i Norden, utan är äldre gubbar som är ultrasledare. Det var en gubbe som han kollade 80% av hela matchen kollade han på Bologna-fansen. Han höll koll på dem och tjafsade med dem, inte för att man hör någonting, men han stod och ropade där och visa hur han ska skära halsen med fingret, alltså det tecknet och långfingret hit och dit och knutnävar och visar sådana tecken, 5 händer eller 10 händer och så 10 nya som jag tolkar som 10 mot 10 efter matchen, och så knutnäve mot knutnäve visar han att vi ska slåss efter matchen, era jävlar. Och det var intressant att bevittna hela själva spektaklet som hände mellan läktaren och planen. Fanns det sån betong, en yta med betong där, och där sprang också runt såna små barn som sprang dit mot bortafönsen där. Det var ett galler såklart som skärmade av bortafönsen för säkerheten, och det små barn som springer dit och visar fingret och mot Bologna-fansen. Bologna-fansen som hoppar mot stängslet också för att reta när Bologna gjorde mål då. Och jag blev verkligen som våldsamt där nere. Jag började som alla de här tyngre grabbarna eller gubbarna började röra sig dit mot Bologna-fansens. Ja, mot stängslet, och så stod ja, 30-talet från Bologna, från Atalanta mot stängslet och ropa mot varann. Och skulle som bara, skulle inte stängslet finnas där, så skulle jag ju bli i slagsmål. Det är som intressant att bevittna är ju såklart. Jag kollar på plan och på Thiago Mottas taktiska detaljer, men det var nästan roligare att kolla på vad som för sig gick bland Forever Atalanta, den här fristående ultrasgruppen.
Intressant upplägg om hemmafansen och bortafansen hamnar bredvid varann med bara ett galler som skiljer dem åt. Men det blir väl så då om Atalanta har en ultrasektion eller på båda kortsidorna, på varsin kortsida, om det var några interna stridigheter där. Men arenan, Gevis Stadium eller någonting sånt heter han väl. Hyfsat nu, splittar nu nästan, men de har ändå sån där betongkurva område där alltså, som du pratar om.
Nej, alltså kurva nord, norra sidan och en annan läktare, de är ju nybyggda, men halva arenan är väl inte renoverad, men de alltså där borta kurvan och var de här, var jag var och den delen av arenan är fortfarande sliten, och då ser man ju hur det såg ut förr, men de ska väl fix till den också om något år, så om några år så ska hela arenan vara ny, men nu är det bara så att halva arenan är nybyggd. Och det är ju som sagt att, som du också sa nu, att det är speciellt att det händer inte på så många ställen att hemmafansen och bortaklacken kommer nära varandra, för man försöker ju skilja dem åt väldigt mycket. Det är ju ofta som bara sån här lugnare som har brukt sitta eller stå där nära bortafansen, men eftersom de här Forever Atalanta då, många från extremvänstern läste jag mig till, eftersom de inte vill stå med resten av Atalanta-fansen på kurva nord, så har de, så står de och sjunger egna sånger i kurva sud då. Så det är lite speciellt, och det betyder ju att de är automatiskt bredvid Bologna-fansen då. Såklart ett galler som skiljer åt, men det finns tendens därför att det kan spåra ur, och jag kan, alltså Bologna, om jag var så här känsligt fast Bologna var där, så kan jag bara tänka mig när det kommer något värre lag dit som Atalanta hatar ännu mer, för ja, ovanligt att en klack kan stå bredvid borta klacken. Och det var ju faktiskt en gubbe som också stod och ropade länge dit och provocerade, och till slut så började jag säga vad fan gör han, han drar av bälte, drar upp gulfen och så häver han ur det manliga könsorganet då och svinga med snabeln mot Bologna-fansen. Han ropar väl kanske inte så rumsrena saker, säkert någonting att de ska komma suga av honom, eller han ska göra si och så med någons syster eller mamma eller någonting sånt i den stilen, kan vi väl tänka mig. Men man blev lite chockad när han häver fram snabeln och viftar mot Bologna-fansen, och helt naturligt bara, och som att det här jag visar åt er, era jävlar.
Ja, det är nog ganska långt ifrån vad vi har här i Finland, och vi kanske ska hoppas att det är Hakas juniorer som skopar läktarna inte riktigt kanske behöver gå riktigt lika långt, även om vi kan, eller åtminstone jag kan uppskatta ett sånt tilltag, men kanske vi nog försöker hålla ändå bort från barnen, men ja. Uppfriskande att höra ändå. Inte alltid kanske man ser ett sånt tilltag, men i Bergamo håller de på med såna saker alltså.
Ja, många av de här äldre gubbarna som alltså 50 års ålder, som de står och tjafsar med varann på läktaren och kollar inte mycket alls på planen. Man vet ju att ultrasledaren Capon ofta inte alltid har ryggen mot planen och får igång klacken. Men en massa av de andra håller på med en helt egen verksamhet och går där runt på den här betongytan mellan läktaren och plan. Och så ser inte så mycket av matchen där nere på den här betongytan heller, för det är som ett stängsel bakom målet också, så man måste som kik mellan och någon banderoller där och någon stängsel för att ens se plan. Och där springer det runt också barn och sådär. Det var en som till och med knappt kunde gå, som kröp fram och fostras in i att bli en Atalanta Ultra. Det var fint. Och ja, fint var ju också att Rasmus Höjlund lämnar plan mållös. Så vi var väl in på han här när vi pratade om landslagsfotbollen och hur kaxig han är, men han hade en chans. Men ja, även om det skulle vara kul att Atalanta ska ha gjort mål, så stör inte mig att han lämnar plan mållös.
Nej, det var ju skönt faktiskt, men såg han ännu lika danskt dryg ut som han gjorde då han sänkt Finland på parken?
Ja, och Bologna gjorde lite svårt för honom också, för Bologna var som sagt väldigt bra i den här matchen. Man gjorde ett tredje mål också. Eller ska väl ha blivit 2-0 målet. Orsolini har ju mål senare. Så ska ha blivit. Han hade en boll i nät före hans riktiga mål blev godkänt. Men då han gjorde det här målet så blev han ju varnad för att han drog av tröjan och firade innan domaren hade. Han märkte inte att domaren hade blåst. Så det var ju också en sån situation att han hade dragit av tröjan och sprungit bort till Bologna-fansen och firade. Men linjemannen hade vinkat för offside. Men han fick ju kort varning för att han drog av tröjan och firade. Och han fick ju som sagt ju mål senare också, korrekt. Men ja, han drog på sig en onödig varning.
Ja, det är ju fel i systemet det att målet blir borttaget, så borde ju gula kortet också bli borttaget. Det är ju dumt att det är på det viset. Det är inte första gången vi ser det med varint, men det är nog som lite märklig spelare det. Orsolini skrevs ju upp som en stor talang och talades mycket om honom och så, men inte tyckte jag aldrig att det som fanns någon orsak till att han skulle få all beröm och att han hyllades så mycket. Inte tycker jag att han har varit så bra som folk har försökt få honom till att vara, men ja, han har väl till och med några landskamper på sitt CV och är ju förstås en helt hygglig Serie A-spelare, men inte tycker nog man aldrig har sett någon stor höjd i honom, inte heller då han slog igenom. Men det var många som kanske folk ville tro att han skulle vara nästa stora italienska offensiva kärna, men så blev det nog inte riktigt för honom inte.
Jep, vi lämnar Bergamo där och så sista matchen jag var på påskmåndagen var ju Serie B. Jag tog mig till Como för möte mellan Como och Genoa. Och Como, jag vet inte, kanske man ska säga att det är en lite överskattad stad. Det är ju jättefin omgivning med Como-sjön och bergen. Men det är väl lite för mycket sådana influencers som tar bilder där för min egen. Ja, för min egen del är nästan lite för mycket sånt. Jag kanske nog känner mig lite mer hemma hos grovarbetarna knägarna i Bergamo. Men Como nu är det ju fin stad, eller fin omgivning. Stan är nog inte något överdrivet speciell, men ja, är väl sådana. Man säger väl att man är en arbetarstad också, men det är mycket sådana textil och siden och tyg som man jobbar med och inte betong som i Bergamo. Men arenan deras, Stadio Giuseppe Sinigaglia, är ju riktig old school arena. Är ju en sån riktig gammal betongbunker som ska rivas om något år. Alltså de håller väl på att utreda hur man ska få en ny arena, förhoppningsvis på samma plats, för ju en av fotbollsvärldens finast belägna arenor. Alltså som när man sitter där och, eller står där, så ser man ju havet och, eller Komosjön och bergen runt om. Så är ju en jättefint belägen arena, men jättegammal och jättesliten. Och finns ju en serie om Como på någon, är på Viaplay eller på någon streamingtjänst den har släppt. Så där ser man ju hur droppa in och hur de beklagar sig över den. Och ja, men en fin, ful men fin arena.
Ja, det var väl faktiskt Benito Mussolini av alla som lät uppföra och skapa och bygga den här arenan någon gång i tiden. På hans tid alltså, så berättar väl kanske om att det är en rätt så gammal arena vi har och gör med. Och Offside var väl dit och gjorde ett reportage i Svenska fotbollsmagasinet för någon vecka sedan, kanske var i senaste numret till och med, och stod väl där, eller de berättade väl där att en för liten arena, så ja, om Como skulle stiga till Serie A skulle de inte ens få spel på den arenan, för den fyller inte alla krav eller storleken och kapaciteten och alla andra möjliga infrastrukturella krav, men den borde åtminstone vara byggd av eller uppförd av Benito Mussolini.
Ja, och Como har blivit sån hipster-grej nästan, alltså. Det är många som har fått upp ögonen för dem för att de har Fabregas i lagen och Dennis Weiss som sportchef eller president eller någonting. Och indonesiskt företag som sponsrar dem och amerikanska ägare, så de håller väl oss, som vi var in på med finska landslagets merch, att Como också försöker få igång något sånt att kunna sälja merch och produkter, och att Como ska bli ett som varumärke, att det ska bli känt. Det finns ju förutsättningar eftersom Como ligger där, det ligger bara mindre än en timme från Milano, naturskön omgivning och många som turister som far dit, men att de ska upptäcka fotbollen då också och ta den med sig, och precis som Venezia försöker göra också med sitt fotbollslag nu i Venedig och så. Men ja, om Como är Comos fotbollsprojekt av en modern tappning, så är ju arena fortfarande gammal, och det var ju faktiskt bra tryck där också, sån här gammaldags italiensk ultras kultur där, som man har faktiskt såna flera gamla äldre grupper från 70-talet som ännu är aktiva, så man har ändå en, man har inte så många, men det är bra drag på dem som är där. Och ja, det var nog bra inramning på matchen och bra bortaklack av Genoa också. Den här matchen var väl kanske den mest intressanta som rent spelmässigt jag var på, för det var ju 2-0 åt Genoa. Sen hämtade Como uppe i slutet till 2-2. Man var bättre i andra halvlek. Ja, exploderade ju där när man gjorde 2-2 i slutet och var nära att till och med gör 3-2, och hade också ett annat mål avvinkat och en straff bortdömd också som VAR tog bort. Så man, det var en intressant och rolig fotbollsmatch. Och, ja, vet du förresten vem som tränar Genoa nu för tiden? Det är en gammal italiensk världsmästare från 2006.
Nej, nu känns det som att hela 23-mannatruppen från det världsmästarlaget finns i någon form av tränarroll i någon Serie B-klubb, men kan det vara Alberto Gilardino, eller vem skulle jag kunna vara?
Jo, det stämmer, det var ju häftigt att jag 2023 nu, om vi backar bandet 20 år tillbaka till 2003, så såg jag han med finska juniorlandslaget som spelar mot italienska U21-landslaget då, som spelar Gilardino den matchen, och nu 20 år senare står han på sidlinjen när jag är på plats i Como och ser hans Genoa. Så är ju, han har väl tagit över, han var väl i juniorerna där, men eftersom Genoa som många andra klubbar i Italien sparkar tränare, så fick han chansen att ta över A-laget och har gjort det tillräckligt bra och kommer väl följa med upp dem i Serie A om de stiger, och eller de kanske gör, för det ser bra ut, Genoa har bra lag och är intressant. Ja, om vi summerar den här säsongen om någon månad, så har jag kanske sett Genoa vinn i Serie B och Sampdoria förlor i Serie A när de lagen byter plats med varandra.
Ja, men det blev ju oavgjort, men du har väl sett det då de stiger åtminstone, så alltså Genoa blev väl 2-2 den här matchen.
Ja, om jag sa de vann, ja. Får ta tillbaka det, men att jag samma säsong ser Genoa stig och Sampdoria faller, lite speciellt, men det hände ju en grej efter matchen, och när jag gick och kollade där bakom gallret där spelarbussen, Genoas spelarbuss står, spelarna kommer nyduschade till bussen. Där gick Domenico Crescito, italiensk profil, som har spelat i landslaget tidigare och spelar väl i, han gjorde bra match för Genoa här. Han spelar väl med lägsta möjliga lön. Han hade väl slutat men börjat tillbaka bara för att hjälpa klubben och kräver ingen lön. Han gick ju där och ja, stod där bredvid bussen och pratade med några bekanta som de släppte in dit från Genoas, eller Komos säkerhetspersonal. Men en annan profil som är Genoa är ju en av matchens målskyttar, Kevin Strootman, tidigare holländsk landslagsman, Marseille-spelare och framförallt kanske Roma-spelare då. Men han kom ju dit till bussen och så var en Komos-supporter som stod här och bara ropade åt honom. En 60-årig gubbe som står och ropar en massa att började höra att han var högljudd han och det var någon som pojka som ropade Kevin, Kevin, som de ville ha bild med Kevin Strootman. Men så den här äldre gubben han ropar hårdare och börjar ropa en massa skit åt Strootman. Jag hörde sådana ord som giocatore di merda och olandese bastardo, alltså skitspelare och holländska jävel. Och fick jag faktiskt på film, det finns på min Twitter om någon vill, ja, vi kan väl också lägga upp det på vår Instagram. Det kan vi nästan göra, men jag fick lite så en smug paparazzi-video på när Kevin Strootman rykar ihop med en Como-supporter. Han skulle lika bra kunna gå in i bussen, men istället för att bara gå upp på bussen så tar han stegen och kliven mot det här staketet, gallret. På varsin sida om det här gallret står en äldre Como-supporter och Kevin Strootman och ropar åt varandra. Man hör i alla fall i det här ena klippet jag har att aj, gubben säger att han är en unex-giocatore, alltså en föredetting. Det är väl något sånt han menar, att du spelar i Serie B, du är ingenting no mer. Och Strootman tog tydligen illa upp så han gädde sig in i striden och står och pekar och ropar åt den här gubben. Så intressant att det brann i huvudet för han. Jag vet inte, kan han ha sagt något mer som inte jag hör? Kan han ha nämnt någonting om Strootmans knäskada som gjorde att han missade två säsonger och VM 2014 en gång i tiden då han var som bäst? Det var ju, jag vet inte om det var någonting annat än att han är skit som sades.
Nå, no, måste ju nästan ha varit här för inte. Nu har han väl hört allt möjligt om att han är skit och sådana saker hela karriären. Eller så länge som han nu har varit med så här skulle vara konstigt om han reagerar bara på något sånt. Men ja, då kan man ju tänka sig att det måste ju ha varit någonting mer personligt då, inte vet jag vad det skulle ha varit inte, men ja. Ja, ganska intressant ändå att du fick se på första hand då. Ja, det är väl jag och Kevin Strootman som är föredettingar då.
Ja, men han gjorde mål i matchen, en toffis från straffområdets linje. Det var ett märkligt mål, men han tänkt snabbare än andra uppfattade situationen att det var en tåfjutt som var bästa alternativet. Men efter matchen så tappade han kontrollen över sig själv och tappade nerven och gädde sig in i striden med en äldre gubbe.
Ja, allt möjligt ska man hinna med till se, men ja, du har hunnit se mycket då under en helg, en påskhelg i norra Italien. Är det någonting mer du ännu har hunnit se eller vill ta upp från resan eller ska vi börja avsluta?
Det är väl nog ganska klart, men det är ju alltid kul att vara på sådana fotbollsresor, men jag börjar känna att jag har gjort norra Italien. Jag har väl gjort 3 fotbollsresor där och var ju också i somras in på fotbollsarena fast jag inte var på matcher där, var i Venedig och i Verona och Sardinien har vi också checkat av, så jag börjar nog vara nästan som man skulle vilja till södra delarna av Italien nästa gång och jag blir väl att sikta in sig på det nästa gång man får på just i Italien på fotboll. Det skulle vara intressant och såklart Rom, men Neapel och andra städer och platser i södra Italien skulle vara kul att få besöka också, även om det är lättare i norra Italien då det går så smidiga tåg och nära mellan alla ställen. Men ja, på flygplatsen så är ju annars West Bromwich juniorlag. Jag vet inte vad de gjorde där och om de hade varit på någon turnering, men där var de i alla fall.
Ja, jag misstänker att det kan vara det här Viareggio Cup som är ganska stor sån ungdomslagsturnering som spelas den här tiden på våren i Italien just då. Jag vet, är väl typ U19-lag. Jag minns då jag var i Italien så skulle mitt lag Parma var med i den också, men jag var ju själv inte i speldugligt skick då heller, så inte var jag ju med själv, men jag minns att det var en ganska stor turnering, så de måste ju ha varit med där då, tänker jag.
Jo, det kan hända. Så kan jag slutligen ännu konstatera att jag vet inte, har det blivit så att vi finnar de nya japanerna eller de nya britterna eller de nya tyskarna, för vi är överallt. För det var så att jag, ja, ska vi börja med bänkraden på San Siro, där hör man ju finska. På det hostel jag bodde 2 nätter på i Milano, sängen bredvid mig, finnar. I Bergamo på en restaurang där i Gamla stan på ett torg, där sitter finnar i bordet bredvid mig. Och vad har vi ännu? På torget i Como på en restaurang, där var jag också finnar i samma närhet som mig vid ett bord. Så jag vet inte, jag finnar överallt nu för tiden tydligen.
Ja, det är ju ganska sjukt att höra, jag vet inte. Ja, nu senast då vi var till Liverpool så var ju nog en ganska nära oss på läktaren faktiskt som hade nog, det var väl en Japs keps eller mössa, så där hade vi nog finnar också, men Liverpool är väl ett vanligare resmål för finnar, kanske en Como och Bergamo, men nej, ja, tydligen inte. Tydligen överallt, allting är lika vanligt, så Vi härskar väl över hela världen då, är Sorsuomi som håller på att utvidgas då en gång för alla. Nåja, men ni kan ju gå in och följa oss på vår Instagram, fotbollsbröderna heter vi där, bara enkelt. Och då får ni se då när Kevin Stråtman bråkar med Como-supportrar plus en massa annat smått och gott, så in och följ oss där och så. Får vi återigen säga tack för att ni har visat intresse och lyssnat så långt på ännu ett avsnitt, och så säger vi på återhörande.